Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Simon Waters och Gola, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket.
Du, nu ska vi, och direkt kommer faran här också. Vi har en hund i studion här, så för er som kollar på YouTube så kommer ni se att det är en liten bove som springer runt. Oj. Hoppar upp i knät på pappa.
Det börjar bra.
Ja, precis.
Så.
Ja, men det är perfekt. Ja, men skön start. Då är vi är tre stycken här idag.
Ja.
I alla fall. Så det är välkomna till hundpodden. Nu kör vi. Hur länge har du haft hunden?
Fara har vi haft i 2,5 år ungefär.
Ja.
Skaffade henne 3 dagar efter vi gifte oss.
Ja.
Jag och min fru, det var en överraskning till henne. Hon har velat skaffa hund väldigt länge. Så på våran bröllopsresa så hade jag en överraskning. Och då hämtade vi det här lilla monstret.
Oj då.
Mm.
Ja. Och nu är hon med här.
Ja.
Intensiva ögon tittar hon på mig där. Nej, hon är jättefin. Vad är det för ras?
Det är en engelsk cocker spaniel.
Ja.
Är det?
Ja, men fina. Mm. Okej, vi gör så här. Vi hoppar från hunden till Filipstad.
Ja.
din uppväxt.
Ja.
Jag undrar bara lite, för vi pratade lite här precis innan vi började spela in och då kom du in på poker. Mm. Så jag är lite nyfiken, när och hur upptäckte du poker?
Jag upptäckte pokern precis när pokerboomen kom faktiskt. Mm. Jag hade pluggat klart universitetet i Karlstad och mina kompisar höll på att spela poker och tyckte att det var roligt. Så det var ett helt kompisgäng som började när pokerboomen blev stor. Och började spela på skoj. Märkte att man kunde tjäna lite extra pengar. Sen efter ett tag så märkte man att man kan plocka ut pengar och köpa lite kläder. Man jobbar på. Men sen efter ett tag så märkte man att jag tjänar mer pengar på pokern än på mitt jobb. Så varför går jag till jobbet för? Det är mycket bättre att lägga mer tid på poker så att jag kan tjäna ännu mer pengar. Så jag sa upp mig från jobbet som jag hade då och satsade helt och hållet på poker. Och tänkte att pokerproff ska jag vara.
Mm. Hur länge kunde du leva på det?
Jag levde på det i cirka 6 år tror jag.
Jävlar.
Någonting sånt.
Ja.
6 år med några ströjobb inemellanåt. Men under 6 år tror jag.
Hur ser pokern ut idag jämfört med då?
Pokern alltså är på mycket högre nivå än när jag började. När jag började spela poker då var det i stort sett bara att ha tålamod så vann du pengar. Och det var väldigt lätt att vinna pengar i början.
Mm.
Fast nu är alla mycket bättre utbildade och alla sitter med statistikprogram och är jätteduktiga. Så det krävs mycket, mycket mer att vara pokerspelare idag än när jag började.
För jag minns verkligen när den där boomen började, men jag kommer inte ihåg, kan det vara 10-15 år sedan eller?
Ja, det är något sånt.
Ja.
Ja, det är nog snarare 20 år sedan, 15-20 år sedan skulle jag tro.
Tiden går för fort.
Ja, det gör den.
Men vad var det som fick dig att ändra om till thaiboxning? För det är också något jag sa innan vi började, att jag känner igen dig från den scenen. Liksom. Det är där jag vet att du har varit.
Ja.
Men jag hade däremot ingen aning om att du började så pass sent.
Nej. Jag upptäckte thaiboxningen. Jag hade kollat väldigt mycket på K1. K1 var väldigt stort förr i tiden och såg de stora stjärnorna där och tyckte att det var jättehäftigt. Sen så var jag sugen att testa på, men i Filipstad så finns det inte thaiboxning. Men så var jag iväg med mina pokerkompisar i Thailand och de hade börjat testa thaiboxning. Och då så hakar jag på och testar där och fastnar för det direkt. Så en semester på en månad där så körde jag 15 pass på en månad. Och så sen när jag kom hem då ville jag bara köra så mycket thai-boxning som möjligt. Jag ringde upp en gammal kompis som jag visste hade hållit på med thai-boxning och man ville träna med mig, och åkte till Karlstad, pendlade 6 mil för att börja på thai-boxning i nybörjargrupp.
Mm. Och var bodde du då någonstans?
Jag bodde i Filipstad.
Ja, okej. Okay.
Fortfarande då. Ja. 6 mil från Karlstad. Så
du åkte in till Karlstad?
Ja, för att börja. Så Karlstad Muay Thai startade min thai-boxning.
Vad sa du till coachen när du klev in? Jag ska ta över den här scenen.
Nej, jag har alltid varit blyg. Så jag var där och ville träna på. Och det var sjukt mycket folk på passen. Så första passet jag var på, så sa de att de 30 första betalande får vara med. Så jag skyndade mig iväg till automaten, tog ut pengar och åkte tillbaka och betalade så att jag fick vara med. Så tränade jag 3 gånger i veckan, och så sen så försökte jag få med min kompis och träna mig de andra dagarna i veckorna för att bli så bra som möjligt.
Men vad sa folk när du ville, alltså att du ville gå in och satsa på det här på det sättet?
I Filipstad är det väl generellt en jantelagsmentalitet att man inte bör träna mer än vad man ska.
Nej.
Och från att man gillar att festa på helgerna till att sluta dricka helt och hållet och ut och springa för att få upp kondition och liksom satsa i helhjärtat. Det blir också så här, men du är gammal, du ska inte börja och satsa på en sport nu. Det är idiotiskt.
Men du gjorde det ändå?
Jag gjorde det ändå. Ja. Och sökte mig till Stockholm för jag och mitt ex var på väg att flytta till Stockholm. Hon skulle börja plugga och jag ville till Stockholm för att testa och bli bättre på thai-boxning. Jag visste att det fanns bra thai-boxningsklubbar där. Så då ville jag komma till Stockholm, se om man kunde komma in på någon bra thai-boxningsklubb och bli så bra som möjligt.
Mm. Det var verkligen ett litet monster som springer. Det här går runt.
Ja. Men,
hur gammal var du när du gick din första match?
31 år.
31.
Ja, och då hade jag tränat i 2 år ungefär.
Ja. Hur gick det?
Jag vann första matchen. Och det var helt underbart. Var det. Och från, om man har spelat mycket poker så vet man att man vinner stora potter, man kan förlora stora potter, man kan förlora väldigt mycket pengar på kort tid. Och jag hade kommit in i en mentalitet där man så här, okej, förlorar man pengar, ja, men det är lugnt, bara man spelar rätt så måste man hålla känslorna i styr hela tiden. Så jag tyckte att under den perioden har man suttit ensam i framför datorn och spelat poker, inte träffat så mycket folk.
Vad är hon att hitta för något?
Gräver här bakom. Att mina känslor var hyfsat neutrala.
Ja.
Det var inga höga toppar, inga låga bottnar. Men sen när man gick sin första thai-boxningsmatch, alltså det var total eufori att vinna sin första match. Alltså,
ja.
Färgerna blev starkare, lukterna blev bättre, allt blev bra när man vann sin första match. Det var bästa drogen någonsin.
Vad var det under för regler? För det var någon form av, det måste ju vara amatör thai-boxning.
Ja, eller? Amatör, fullkontakt, C-klass ja. Som det heter när man går sina första fullkontaktsmatcher.
Ja. Hur, det här måste ju att det är ännu mer blodad tand att bara fortsätta.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Och jag visste att jag hade talang för thai-boxning, att jag hade lätt att lära mig teknik och jag var målmedveten till att alltså, göra jobbet också.
Mm.
Jag när jag vann första matchen så visste jag att jag ska köra på nu, alltså så hårt som möjligt. Men många av mina kompisar tyckte att bra, vilken talang du är, synd att du är så gammal bara.
Mm.
Fick jag från de flesta av mina kompisar. Så det var, det var jobbigt att höra. Men ändå en drivkraft till att fortsätta.
Hur många matcher gick du totalt?
Jag tror jag gick 40 matcher ungefär.
40 stycken?
Mm.
Mm. Hur såg rekordet ut?
Jag har nog 30, 35, 5 eller någonting sånt.
Ja.
Så 5 eller 6 förluster.
Hur gammal var du nu i slutet?
37. Wow.
Vad var det som fick dig att lägga ner?
Jag hade tränat, alltså tränat på under en längre tid, och man får möta bättre och bättre motstånd hela tiden. Men under träningarna så var det oftast, det var väldigt mycket mindre folk, lättare folk som vägde mycket mindre och mindre erfarenhet än vad jag hade. Så jag kände att det var svårt att få till bra träning. Så det var nog det som gjorde att det var svårt att fortsätta, att jag inte fick rätt träning. Att man mötte folk med lite erfarenhet och så sen så ska man ut och möta sådana som är bäst i världen. Så det är en svår kontrast att inte träna med elitfolk och så sen försöka ligga på elitnivå själv.
För det där är någonting som jag kan tänka mig ganska vanligt, att ibland så fastnar folk på sin klubb och vill inte sticka ut och testa vingarna för att det är bekvämt att vara på ett och samma ställe. Men då kan det också bli den här faran som du säger. Stack du själv ut och provade andra ställen och sånt, sparras?
I Sverige, alltså i Stockholm har jag gjort det, och vi försökte få till mycket träning på, var på Pancrase, var på All Star och träna med MMA-killarna som var bäst. Men det blir lite annorlunda sak när en annan sport, för de har lite annan stil mot thai-boxare, så det är svårt att få till rätt träning. Sen så ångrar jag själv att jag inte, alltså, åkte ner till Holland som skulle vara bra för mig som är tungviktare. Åka ner dit och köra lite träningsläger där mot, för där har de väldigt duktiga killar. Så det är sådana saker ångrar jag att jag inte gjorde.
Åkte du någonting utomlands mer än Thailand då?
Thailand var vi, fast där som tungviktare så blir det ingen bra träning om det inte finns tungviktare där. Så det är de jätteduktiga tränare, men det, jag har inga sparringpartner där ändå. Så,
nej.
Så det gav inte mig så mycket. Det var bättre träning i Sverige för mig än i Thailand, tyckte jag.
Vad skulle du säga att du har lärt dig av den här resan att kliva in sent och allt det där?
Jag tycker thaiboxen i sig, alltså, är väldigt, alltså det är en personutveckling, att man får möta motgångar och kriga vidare, och det är en tuff vardag att försöka vara fighter och träna hårt och möta bra folk. Det är lång tid mellan matcherna, och förlorar man matcherna så det betyder så mycket varje match i sig. Så det blir väldigt hårt nederlag när man, om man förlorar matcherna, så är det väldigt långt till nästa match och får revansch. Så det krävs mycket av en för att ta förlusterna och fortsätta och gå vidare. Vilket jag tycker är liksom att jag har växt som person.
På vilket sätt har du jobbat med det?
Alltså det jobbar man ju med under tiden, hela tiden. När man förlorar, att man går in i sig själv, tänker mycket på vad som händer och hur man reagerar och hur man tar sig vidare från förlusterna och nedgångarna. Och det är jobbigt och för mig, och jag vet att många andra fighters tycker också att det är en stor skam när man förlorar. Alltså man skäms nog fruktansvärt. Det är pinsamt där. Men att ta den där skammen och göra om till, alltså, bränsle för att kämpa vidare för att bli bättre hela tiden. Det är någonting som jag tycker man lär sig inom kampsport.
Hur förmedlar du det här vidare? För idag driver du ju klubb. Jag vet inte ens om vi har hunnit vidröra det ämnet än. Men idag driver du ju egen klubb. Och det här är någonting som jag personligen ibland upplever kanske inte riktigt finns på alla klubbar.
Nej.
Pratet om att det faktiskt också finns en förlust.
Ja.
Man ser alltid bara vinsten. Och det är helt, man ska alltid se vinst. Men det känns som att många gånger när vissa atleter råkar ut för en förlust så står de också väldigt ensamma. Att det blir ingen uppbackning och det kanske bara, men nästa liksom, och det är lugnt och jag vet inte. Men här låter det, du har ju en tanke och är ändå ärlig med att det är otroligt pinsamt. Så hur förmedlar du det här vidare till dina fighters idag?
Mina fighters idag, jag ser på mina fighters att det är just en flaskhals med just det mentala. Att de är jättestarka, jättetekniska, men just det metala håller tillbaka väldigt många. Och jag har reflekterat över hur jag själv var när jag fightades och har tänkt att det måste finnas bättre sätt att komma bort ifrån den här prestationsångesten och som gör nervositeten som gör att man inte presterar så bra. Så jag har börjat grotta ner mig i mental träning, lyssna jättemycket på mental träning. Vi har samtal på klubben med tävlingsgruppen där vi pratar om såna här saker. Att vi lyfter om nervositet, vad som händer efter matcherna. Ibland kan det vara till och med jobbigt när man vinner en match och får det här superpositiva, man är jätteglad, men sen kommer en dipp efteråt. Alltså hur hanterar man dippen när den kommer? Så att vi lyfter och pratar om sånt i grupp med varandra. Så att man vet att man inte är själv när man med de här tankarna som man har. För alla har väldigt mycket demoner när man fightas.
Vad skulle du säga överraskat dig mest när du har liksom läst och studerat det här med mental träning?
Överraskat mig mest? Det är väl just att det krävs väldigt lite ändå för att ändra perspektiv hos någon. Alltså det är väldigt... Ibland räcker det med några få ord så kan man ändra perspektiv hos en annan människa. Och att de från att kan se någonting negativt och som något dåligt till någonting positivt som driver dem vidare. Och ja, det är väl nog det. Att det är väldigt små medel som krävs för att ändra en annan människas tankebanor.
Mm. Har du något exempel på någonting som du har kunnat göra där?
Några saker som... något speciellt är väl att fighters måste veta att man står bakom dem till 100%. Man kan prata med fighters och låta dem förstå att man finns där oavsett om det är vinst eller förlust. Och jag tycker man kan se på människor när man pratar med dem att när man förklarar hur det ser ut att någon spänning försvinner hos dem, att någon rädsla försvinner i deras ögon genom att man bara visar att man kommer backa upp dem och finnas där hela tiden.
Nu när du tittar tillbaka på din egen karriär, nu tänker du den mentala aspekten. Hur mycket önskar du att du hade kunnat haft den här kunskapen då?
Jag tror, när jag själv höll på så tyckte jag, om någon hade kommit till mig och sagt men du ska börja med mental träning, då hade jag sagt men det där är flummigt, vad håller du på med? Jag är stark nog ändå, jag kan det här. Fast jag vet nu i efterhand att det hade hjälpt mig väldigt mycket med just prestationsångest. Och som till exempel när man vann sitt första SM-guld, alltså då var man superglad. Men sen när man vann sitt andra SM-guld, då var det snarare en lättnad. För då hade man en helt annan press att gå in och upprepa någonting som man redan hade gjort. Och då var det, man var inte underdog längre, utan då ska man vara över, då ska man vinna. Och när jag väl vann då så var det inte samma glädje. För jag hade redan ribban så högt upp så att vann jag, men det var det jag skulle göra. Alltså, då, det är svårt att få ut en glädje när man sätter ribban för högt.
Alltså jag kan på något sätt, jag kan både känna igen mig det där och jag kan se det i väldigt mycket fighters. Jag som har jobbat med MMA då, så kan man verkligen se att det är en sak att springa mot bältet och det är en sak att ha det.
Mm.
Det är två helt skilda liksom, mentala aspekter som man jobbar ur.
Mm.
Men hur jobbar du med det mentala? Jobbar du fortfarande någonting med dig själv eller lär du bara ut?
Jag jobbar med mig själv också, men mest lär ut och försöker hjälpa mina fighters vidare i det mentala.
Har du någon så här typisk blockad som folk har som är den som du oftast får vara inne och jobba med, som du skulle säga att atleter sitter på?
Jag skulle väl säga det är väldigt mycket rädsla för att gå match. Eller inte att gå själva matchen, för att prestera. Att prestera inför folk. För så fort man ska gå match så vet alla att man tränar jättehårt. Och så ska man försöka gå in där utan att det ska kännas som att man måste vinna. Så det är väl just den prestationen som är det jobbigaste för folk, som jag har märkt. Mm. Att de måste göra någonting bra. Och om man börjar fråga fighters vad de är rädda för, då är det att göra bort sig. Att inte prestera tillräckligt bra, att göra någonting dåligt. Men om man istället frågar dem hur om det är någon annan i tävlingsgruppen som har gjort bort sig när de gått match, då tycker de inte det. Men de själva kommer göra bort sig. Så man ser på sig själv väldigt mycket annorlunda mot vad man ser andra personer och hur de presterar. Även om klubbkamrater förlorar så tycker man att de är grymma. Men om jag skulle förlora, då skulle det vara hemskt och pinsamt. Så det är svårt att se sig själv. Alltså göra bra även om man inte vinner.
Hur vänder man på det?
Ja, det är inte alltid lätt.
Nej.
Är det inte. Men försöka få ett annat perspektiv på hur de ser på sig själva och hur de ser på andra människor. Och försöka att de ska försöka se på sig själva så som de ser på andra människor.
För jag jag tänker ju själv ur den aspekten ibland. Mm. Nu gör ju jag väldigt mycket grejer och jag brukar kanske inte ha det filtret med att så här stänga av. Men jag har ändå stått inför situationer där jag kanske inte gör det jag bör göra. Just för det som du nämner. Man är rädd för att på något sätt misslyckas.
Mm.
Jag tror också att det någonstans är någon rädsla som man alltid... Jag vet inte varför. Vi har den. Vi är så skraja. Jag läste det där någonstans att... Men vi är egentligen bara allmänt väldigt rädda för att få nej. Liksom det, vi vill inte bli nekade. Man tycker att det är väldigt jobbigt. Att gå in på en förlust är ju som att bli nekad.
Mm.
Och tocka på den. Och speciellt också om du blir släckt och kanske liksom ligger där och sover och åker på värsta sparken eller slaget och är utslagen och börjar snarka och allt som kan hända. Så kan jag ju förstå det där med skammen på något vän som man kan känna. Fast man borde ju inte det, för att jag skulle precis säga 1 miljon, men det stämmer nog också. 1 miljon människor har ju blivit knockad före dig.
Ja.
Så man borde kanske inte ta till sig så hårt utav det.
Nej.
Men...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag förstår att det är en tuff nöt att knäcka alltså.
Ja, hur skulle du göra?
Ja, det är en bra fråga. Jag har gått en match i hela mitt liv. Jag taekwondo. När jag var 15 eller 16 tror jag, gick jag en match. Kruxet med den matchen var ju det att jag hade ju koll på typ fighting. Men den andra taekwondo-matchen i hela mitt liv som jag såg och upplevde, det var min egen.
Ja.
Och det går ju inte att jämföra med någonting av det jag hade gjort innan. Sen hade jag en coach som tyckte att vi skulle börja sparra så här veckan innan.
Ja.
Men jag förlorade på poäng bara. Och jag torskade med 1 poäng, men jag fick 0. Så han lyckades sätta en spark här för mig i huvudet. Och mina satt aldrig riktigt med den där. Det måste ju klatcha när det är taekwondo. Det ska verkligen låta.
Ja.
Men jag tog ju inte åt mig av den. Det var första matchen. Men däremot, om det hade varit på ett annat sätt, så tror jag nog att det hade kunnat vara jobbigt. Och jag tror också att det blir svårt när man har den här, eller när folk har den här mentala bilden av att jag är oövervinnlig.
Mm.
jag kan inte förlora. För det är något jag har tryckt väldigt mycket på när jag har kommenterat MMA.
Mm.
Att när någon är obesegrad och helt plötsligt åker på första förlusten, ifall den förlusten är en brutal knockout,
mm.
det kan vara sista gången vi ser den här fighten.
Mm.
Och där kommer verkligen det här, hur har coachen jobbat med dem i det mentala innan?
Mm.
Hur har de pratat med dem om förluster?
Mm.
Därför har jag ofta lyft John Kavanaugh som är Conor McGregors coach.
Mm.
För att han har pratat väldigt mycket om att även om vi förlorar,
mm.
så imorgon går solen upp som vanligt. Liksom din flickvän eller din partner kommer fortfarande finnas där. Er familj kommer älska. Allting kommer fortsätta som vanligt.
Mm.
Ni har bara åkt på er första förlust. Liksom. Mm. Men allt annat, liksom, världen har inte stannat upp utan det fortsätter. Och jag gillade att höra en coach, för jag har nog aldrig hört i alla fall en coach som har varit sett på förlust ur den aspekten.
Mm.
Win or learn, liksom.
Mm.
Vi vinner eller så lär vi oss. Och det där tror jag är så viktigt att göra, att ta med lärdomen av en förlust.
Mm.
Att kunna titta, vad gjorde att vi förlorade? Att våga analysera det och kolla. Men sen tror jag det är väldigt viktigt att ha folk runt omkring sig ifall man åker på en brutal knockout som finns där och stöttar den. För det är väldigt många fighter som jag har sett försvinna från scenen totalt efter att de har åkt på en förlust.
Ja.
De kommer inte tillbaka.
Nej, men jag håller med, och att man ser allting som en lång process. Alltså matcherna är en del i utvecklingsstegen till sitt bästa jag hela tiden. Och det finns inget, det är inte match och slut som du säger, utan det är en del i utvecklingen.
Mm.
Och förlorar man, okej, men då lär man sig mycket mer än när man vinner. Min första förlust lärde jag mig jättemycket av. Och man kan saker som man åker på själv i match som man förlorar på. Ja, men det där gjorde han bra. Okej, men alltså, hur gjorde han det? Alltså, varför gjorde han så? Eller hur kunde jag inte försvara mig mot det? Mm. Och så blir det att man, men jag tar den grejen också. Och så försöker man applicera det till sitt eget game också. Vinner man och helt överlägsen, då det, man lär sig inte så mycket utav det. Fast det är väldigt mycket roligare.
Såklart, alla vill vinna hela tiden. Det är alltid mer njutning att få in vinsterna.
Ja.
Jag började för ett tag sedan att spela ett brädspel som heter Go.
Okay.
Jag vet inte om du känner till det.
Nej.
Man lägger stenar. Liksom. Folk tror att det är Othello, men det är ett annat spel. Ett väldigt, väldigt, väldigt komplext strategiskt spel som är typ 4-5 tusen år gammalt.
Ja.
Men det spelet har gett mig sjukt mycket insikter.
Okay.
Och speciellt också det här med att förlora, varför jag förlorade, att känna mig trängd i vissa situationer i det här spelet men ändå kunna vända på det till en vinst. Så där kan jag verkligen få den här känslan. Det är så sjukt när jag spelar det spelet, för jag kan känna att alltså pulsen stiger när det börjar bli intensivt i spelet.
Mm.
Jag kan spela vilket spel som helst och jag blir aldrig arg, men i det spelet när jag gör bort mig så kan jag bli så frustrerad. Hur kunde jag lägga den stenen där? Eller varför såg jag inte det här? För det handlar egentligen kort och gott så är det om att man ska ta territorium. Ja. Det är det det handlar om. Så man måste skapa territorium. Liksom. Mm. Men de som är duktiga kan verkligen krympa den där planen åt den och bara liksom ta död på allting som man försöker få ut.
Mm.
Och det har varit verkligen en så här stor lärdom. Och där har jag verkligen kommit in i det där med att hitta marginalerna och även det här med att det är nivåer. Det finns nivåer. Liksom. Möta någon som är bättre än ens. Försöka titta på vad gör de egentligen och varför. Varför kommer den här personen nu spöa mig? För man går i rankingsystem också.
Okay.
Men det här har verkligen varit en riktig så här, alltså många livslektioner av det spelet. Vilket har varit helt fascinerande. Så jag har fått ett större förstånd för fighting också eftersom att jag inte fightas själv. Då.
Mm.
Yeah. Men jag tycker det är intressant, och jag tror verkligen som du säger, det är så viktigt att också kunna titta på förlusterna för att kunna bli bättre.
Mm.
För jag håller med där med att de gånger jag åkt på en rad förluster, då har jag också börjat få ifrågasätta mig själv, vad är det jag gör?
Mm.
Varför kliver inte jag upp en nivå? Vad är det som gör att jag hela tiden står still här?
Mm.
Och då får man börja se om hela sitt game, så över allting, att okej, vad kan jag ändra på?
Mm.
Var är mina luckor och vilka luckor måste jag täppa? Liksom?
Mm.
Jag kan tänka mig i fighting så är det ju ett hav av det där.
Ja, och det är samma som du säger, att när väl hamnar i stressade situationer, alltså hur agerar du i stressade situationer? För den ens motståndare i go också, som i thaiboxning eller kampsport, alltså, kommer försöka sätta dig i stressade situationer hela tiden. Men att man ska försöka göra sitt bästa när man är som mest trängd och försöka göra bra logiska beslut när det är som absolut, absolut stressande. Och det är också en träning som man får träna på väldigt mycket. Att man försätter sig i väldigt dåliga situationer och ser hur man hanterar de situationerna. Och att man blir bra på stresshantering.
Hur jobbar du med det, stresshantering? Det är egentligen ganska intressant. För det här är något som går att applicera utöver fighting. Att bara arbeta med stresshantering.
Mm.
Hur jobbar du med det?
Oftast är det när, alltså i stressade situationer, att man försätter en fighter i stressiga situationer där de inte gillar att vara. Och vissa agerar på olika sätt, men sen när de är klara med den situationen, försöka bryta ner, okej, vad är det som stressar dig? Och försöka se vilka grejer som stressar en och vad man kan göra där, så att man inte fastnar i känslan av att vara stressad, utan okej, vilka delar blir jag stressad utav? Okej, den här personen ligger nära mig eller nu är jag rädd att få ett slag. Okej, men vad kan jag göra istället då? Så att det blir väldigt praktiskt istället för att det blir den här känslan att det bara okej, det här är jobbigt, utan så okej, men vad kan jag göra i de här situationerna istället?
Har du någon gång fightat, eller det är klart du har, men har det varit en situation i match där du har varit stressad, men i den stressen också kunna vända på det?
Ja, och det har väl varit, alltså man hamnar i momentum, tycker jag, hela tiden när man går match. Om man kommer in i ett bra momentum, då flyter allting på jättebra. Man har bra timing, man ser alla slag, man ser alla sparkar, man kan hålla sig borta. Men sen när momentumet vänder och man själv hittar fel totalt, att man ska försöka komma ur det dåliga momentumet så fort som möjligt. För det kommer hela tiden gå upp och ner hur det går i matcher också. Och försöka hitta sätt att bryta det hela tiden. För de kommer varje match. Gör de.
Har du haft den här sköna räkmackan när du bara glider in och allting flyter som det ska också i match?
Nej.
Ja, men det är bra. Då har du haft bra motståndare.
Och jag har väl ställt väldigt höga krav på mig också. Så jag har inte typ tillåtit mig själv att känna så heller.
Nej.
Under träning som har väl känts som aldrig riktigt i match, att man känner att allt har gått bra. Korta perioder har man känt att ja, men nu känns det riktigt bra. Men återigen, det momentum, det kan, man kan komma över det när som helst. Mm.
Men jag älskar det där. Jag tycker det är häftigt. Alltså det för mig är de bästa matcherna när det skiftar.
Mm.
Och att man ser så tydligt det mentala övertaget från en fighter.
Mm.
Och sen ser man helt plötsligt att, men vänta, det börjar vända nu.
Mm.
Det börjar vända. Personen som har varit pressad, börjar vända det. Och då börjar istället osäkerheten hos den andra dyka upp att, men vänta du, det kan jag kanske ha liksom lurat mig själv här i 2 minuter. Och så börjar det skifta. Och sen skiftar det igen. Och det där gillar jag. Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande att se.
Ja.
Att det är inte bara fighting, utan det är så mycket liksom här uppe. Självkänslan, självsäkerheten mest när man är där inne och allting flyter, men sen bara nej, vänta nu, det börjar gå åt andra hållet här.
Ja. Och jag vet ju själv, när man möter någon som aldrig ser ut att vika sig mentalt, det är då det som jobbigast. Alltså man kan slå dem så hårt och sparka så hårt, men de bryr sig inte, det ser ut som om de bara går framåt. Det är där de jobbigaste personerna att möta. Men ser man på motståndarna att de tycker det är jobbigt, alltså då, alltså man växer ju alltså en meter när de gör det.
Men hur känns det idag? Hur var det att ta beslutet att starta klubb?
Det känns helt underbart. Alltså när jag höll på att fighta så ville jag starta klubb. Och jag letade lokal under 3 års tid, tror jag. Varje dag ut på lokaldelen och försöka hitta en lokal. Så det är någonting som jag har velat väldigt, väldigt länge. Och jag är superglad att jag driver det tillsammans med Pernilla Johansson också. Så vi driver klubben tillsammans, så att vi är två om det. Så det är helt underbart att kunna göra det man vill göra. Jag tränar folk i thaiboxning och kan leva på det. Och det jag velat gjort under flera års tid. Så jag är jätteglad att jag är här nu.
Hur länge har du haft klubben?
I 2 år har vi haft öppet nu. Så vi startade precis i pandemin.
Oj, ja, bästa tillfället. Hur kändes det att starta och pandemin var igång? Började du tvivla på beslutet eller tänkte du, men hur kan det här komma nu?
Jag tvivlade aldrig på beslutet, men det var en tuff start. Jag vet, jag och Pernilla var med i tidningen om att vi startade en ny klubb, och rubriken ovanför var vi var på framsidan och Impact Kampsportcenter startar ny klubb i Västberga. Men rubriken över var nu gör de om en ishall till ett bårhus. Så det var inte den bästa reklamen kanske.
Nej, det kan jag tänka mig. Men folk kanske fattade att det inte var på grund av er. Som det
blev. Nej, exakt.
men hur var det då? Alltså, ni måste ju få tänka om rejält.
Ja, alltså vi hade ju hållit igång. Alltså vi hade öppnat och hade haft öppet i 1 eller 2 veckor. Och det kom jättemycket folk. Men sen efter 1 eller 2 veckor så kom de ut med att 50 personer får inte vistas på samma ställe. Och då så droppade det från att vara 40-50 personer i nybörjargruppen till att vara 10-15 eller någonting. Så då blev man såklart lite orolig att man skulle få ihop det.
Ja. Och hur ser det ut nu?
Nu har vi har 500-600 medlemmar ungefär. Vi kör både thaiboxning och taekwondo. Allt från taekwondo kör vi från 4 år och thaiboxning från 8 år nu. Så vi har massa barngrupper, ungdomsgrupper, vuxengrupper. Så det är fullt igång för fullt.
Mm. Ja, men vad kul.
Ja.
Hur ser det ut på tävlingsfronten för de som är där?
Tävlingsfronten börjar se riktigt bra ut. Under pandemin så var det, motivationen gick ner otroligt när det inte fanns matcher. Men nu har vi en tävlingsgrupp på 30 personer och det är 15-20 personer som är aktiva som vi vill ha match till. Så det är jätteroligt där. Man ser motivationen höjts jättemycket. Så det är superroligt där.
Mm.
Vi har några matcher inplanerade. 2 matcher nästa månad på Muay Thai for Life i Göteborg. Den nystartade galan. Så det kommer bli asfett att åka på.
Mm. Hur gör du då? Jag antar att är du huvudsekond eller?
Ja.
Mm. Hur mycket analyserar du motståndarna innan? Och hur mycket kan man analysera motståndare när man är liksom i starten på karriären?
Jag tycker att man ska fokusera mycket mer på fighten i sig och låta fighten kontrollera så att de får matchen dit de vill.
Mm.
Men sen så tittar man självklart in motstånd för att se vad de är bra på och vad det finns för luckor. Men främst fokusera på fighten och att de får försöka öva på och komma till situationerna de ska hamna i.
Mm. Och hur mycket får du hjälpa till med det mentala där då?
Ja, det är mycket.
Ja, men för jag kan verkligen tänka mig lite för att återgå till det. Det är ju verkligen, det är där mycket, mycket, mycket sitter hos dem. Men alltså jag vill djupdyka lite mer i det här mentala, för jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Men hur jobbar du med mentala övningar när du ger dem vidare? Mm. Alltså hur jobbar du där?
Det är olika för olika personer. Mm. För alla är så olika och alla är så olika på vad de behöver jobba med. Och en del är det visualiseringsövningar för att hamna i olika situationer för att se sig själv. Vissa är det självbild med för att de ska få så bra självbild och självförtroende som möjligt som thaiboxare. Så det är lite olika beroende på vad det är för person.
Mm. Och när du jobbar med en visualiseringsmetod, hur skulle den kunna se ut för någon som inte har gjort det?
Det skulle vara till exempel att någon person har problem i i något moment, så får de upprepa det, sätta sig in i situationen, tänka hur det känns och vad är de den situationen, tänka sig igenom vad de kan göra och återarbeta så här. Vad är den situationen? Mycket okej, okay, vad kan jag göra? Hur tar jag mig ifrån här? Okej, okay, då har jag löst det på ett sätt. Okej, okay, så kör vi igen. Att de får göra det själva. Sätt dig i situationen. Okej, okay, lös det med sparkar. Okej, okay, då har du löst det. Okej, okay, men nu ska vi lösa det med clinch. Då får de tänka ut andra situationer hela tiden, så att de har flera valmöjligheter och har gjort situationerna i huvudet flera gånger, så att när de väl hamnar där så är det en van situation.
Mm. Jobbar du med meditation och sånt också?
Jag har inte gjort det så mycket. Jag har kollat lite på så här muskelavslappning och mental avslappning, som man kan väl klassa som meditation.
Mm.
Men det är någonting som jag vill jobba mer med.
Mm. Isvak, är det något du har provat?
En gång.
Hur gick det? För du är ju stress.
Ja, det var väldigt länge sedan. Jag hatar det.
Ja.
Jag tycker det är supersnuskigt.
Hur länge var det i?
Ja, det var mikrosekund.
Ja. Jag har jobbat väldigt mycket med det i alla fall.
Ja, du gör det?
Ja.
Och hur känns det?
Alltså första gången var det ju väldigt jobbigt. Men mitt längsta jag var i är väl 10 minuter, en kvart skulle jag tro. Någonting ja. Där. Jag löste Rubiks kub i en isvak.
Okay.
Jag har löst en 3-3 och sen en 5-5 och 5-5. Alltså det tog typ 9 minuter för att få klart den, tror jag.
Ja.
Egentligen tar det typ 5, eller då tog det typ 5, men det blev nästan dubbelt så lång tid i en isvak.
Mm.
Dels för att jag började känna att jag ville ut.
Mm.
Men jag intalade mig att stanna. Och när jag hade löst första momentet på kuben så var jag förvirrad.
Mm.
Så jag visste inte var jag skulle börja. För att det var ju en inre kamp i huvudet liksom, med lös kuben och samtidigt hantera alla känslor som kom i kroppen.
Mm.
Så då vet jag att jag bara satt och snurrade på kuben, men till slut bara, okay, starta bara! Fan! Och så liksom fick jag påbörja och lösa den. Men till slut så fick jag till det.
Ja.
Jag löste hela kuben och var nöjd.
Ja. Och då vad tycker du att det har hjälpt med det?
Mycket! Dels ett var jag väldigt frusen utav mig, och det har ju försvunnit.
Ja.
Jag är inte alls lika frusen längre.
Okay.
Men sen verkligen bara att ändra om. För det var jag tyckte han jag började bara isvak med var en yogi. Och då frågade jag honom, när blev det varmt för dig att gå i? Liksom?
Mm.
När tyckte du att det inte var lika kallt längre? Då sa han att han bara, det är aldrig varmt, men jag har accepterat kylan.
Mm.
Just det, fan, det är ju där det ligger. Det är ju bara acceptansen, det är ju bara det handlar om.
Ja.
Så att när jag väl började kliva ner med känslan om att jag vet att det kommer att vara väldigt kallt, bara den tanken förändrar ju alla isbad för mig efter det.
Mm.
Att förstå att jag kliver ner i kylan, inte att jag gör någonting och så kommer jag uppleva det nästan lite mer behagligt, utan
acceptera det som sker.
Ja.
Och det där tycker jag man kan se samma sak har jag sett på fighting, att man får acceptera saker innan man går in i ringen för att vara klar med det. Det kommer göra ont, du kanske blir knockad, alltså det är massa hemska saker som kan hända, men jag är helt fine med det, att det kan hända. Men så fort man accepterat det så känns det mycket lugnare än att okej, men det här kan hända, att man inte vill att det ska hända, utan ja, men det kan hända och jag är helt fin med det.
Mm. Ja, men det är verkligen, det är något jag har tänkt på mycket med livet överlag, att allting egentligen handlar bara om att acceptera, och nummer två är egentligen att släppa taget.
Mm.
Vi måste släppa taget om alla liksom förutfattade meningar eller liksom förhoppningar om att allting kommer gå på ett visst sätt, utan det blir vad det blir. Jag tror att det är lite det vi måste finna oss i mer.
Mm.
Men just acceptans har jag fått jobba jättemycket med, och där har verkligen, alltså isvak har varit sånt sjukt bra redskap för det, att kliva in i det här jobbiga. Och jag vet, det var en fighter som jag intervjuade, Tony Ferguson, en UFC-fighter, han höll också på med det, så jag visade honom videon när jag gjorde liksom isvaksgrejen.
Mm.
Han bara, det är exakt det där man måste göra. Och då var han också den här, att han bara, fan, kan man som fighter inte vara i en isvak i 5 minuter, då kommer man fan inte kunna gå in i en bur heller och slåss. Nej. Om du inte kan hantera kylan, hur ska du kunna hantera när någon vill liksom döda dig där inne? Och det finns en poäng i det med, alltså. Jag tror att det är ju det bästa sättet att kanske öva stress i situationen är att kliva ner i en isvak. För din kropp kommer ju, första gångerna kommer den bara skrika, gå härifrån. Det är samma som jag ligger rätt mycket på spikmatta och började med det för några månader sedan. Men första minuten så är ju bara det enda jag hör i mitt huvud att okej, det gör väldigt ont just nu och du kan ta det här en annan dag. Gå bara härifrån nu, det här gör ont, det är inte skönt. Men sen försvinner smärtan och sen blir det bara som en så här nästan, ja, känns som att man är lite solbränd på ryggen. Allting går ju över och jag tror att det är det där man behöver liksom på något sätt acceptera.
Men tror du att det är det bara obehaget som gör själva utvecklingen, eller tror du att det finns andra positiva grejer med just isvak? Eller tänker du att det är obehaget och just det mentala som händer när du känner obehaget?
Alltså det finns ju mycket mer positiva saker i det skulle jag säga med isvaksbadandet. Men där är det ju också att finna lugnet. Alltså det är ju det som är, det är svårt att sätta sig och meditera när någon slår på dig. Det går ju inte. Men däremot i en isvak så kan du i den här stressen se till att då så här, hitta andningen bara. Börja slappna av i kroppen. Börja hitta avslappningen i det. Och det tror jag är en väldigt bra grej att kunna ta med sig även in i det stressade, skillnaden då är det någon som slår på dig, så du har ju en extern ska vi säga, påfrestande faktor. Det blir ungefär som att ligga i ett isbad och helt plötsligt börjar ramla snökoker på en. Man måste göra någonting. Men jag tror ändå att bara kunna landa i samma plats där, att okej, det här är jättejobbigt och någonting skriker i mitt huvud just nu, men jag behöver igen bara komma tillbaka, få ner, landa i det hela. Så jag kan förstå att många använder sig utav isvak, även fighters, bara för att jobba i det mentala. Men däremot så tror jag väldigt många fighters som missar att du kan använda isvaksbadandet som en otroligt mentalt test. Jag tror att många kliver ner i isvaken från vet att det är bra för återhämtning och hela den biten. Men du kan ju, där kan du göra, du kan verkligen slå två rejäla flugor i en smäll, att du sätter dig för återhämtningen men samtidigt verkligen bara jobbar med att du måste finna lugnet här. Försök att bara stänga av allting, hitta en avslappning och bara vara lugn. För det var det som en kille hade kommenterat på min video när jag löser kuben. Så skrev han zero fucks given. Och det är verkligen för att om man tittar på mitt ansiktsuttryck så tror man ju att jag sitter på ett fik och löser en kub. Så det finns ju ingenting i mitt ansikte som tyder på att jag är i en isvak. Men man ser att jag är i en isvak och isen var verkligen så här tjock. Jag tror det var 7 minus den dagen. Det var bara att solen sken. Men, och det är det jag tror ändå att jag har lärt mig att ha lugnet. Att så här, nu går jag i, jag ska vara här. Jag ska försöka finna mig här nu i en utsatt tid om man säger så.
Ja, grymt.
Ja, så du får ta med dig till
jag
dina...
Jag får testa det. Ja, jag hatar allt man har med kyla att göra.
Du har något riktigt att jobba med.
Ja, det är bra. Jobba med sig själv.
Ja, men verkligen. Men du, jag tror att vi har nått vår slutpunkt på den här podden.
Yes.
Så jag får verkligen tacka jättemycket för storyn. Och jag tycker det är väldigt intressant där med att våga också sadla om när man är i den åldern och gå emot strömmen lite som du har gjort. Jag tycker det är grymt. Och,
ja, tack.
Idag lever du ju trots allt på fightingen också. Även om det inte är att du står och bär alla pokaler, så du lär ut, du får vidare. Du har hittat det mentala också och verkligen kan lämna efter en massa till dina nya elever och fighters.
Ja, tack snälla för att jag fick komma. Jätteintressant att vara här.
Ja, men självklart. Men var hittar man dig? Var finns klubben? Hur hittar man dig på sociala medier? Och om man vill träna med dig, hur går man tillväga då?
På sociala medier så är det impactgym.se. Det är även samma adress till hemsidan. Gymmet ligger i Västberga allé 1C. Och det är jättenära Midsommarkransen. Det är 600 meter från Midsommarkransens T-bana. När folk har svårt att hitta dit så brukar man bara säga att det där var helikopterrånet. Då vet alla vart det är. Så det är byggnaden bredvid. Västberga allé 1C.
Ja.
Det är bara att komma dit.
En bra
varje dag.
Mätpunkt.
Ja.
Helikopter och annat. Nej, men grymt. Det tycker jag definitivt ska göra. Kolla upp gymmet och följ. Man kan ju även följa dig också på sociala medier.
Simon.ogolla.coach heter jag på Instagram.
Precis. Ja, men där har ni det. Så in och följ. Kom ihåg, det är aldrig för sent att sträva efter dina drömmar. Även om du är 29 och vill bli thaiboxare, vem vet, det är bara att köra och gör som Simon om x antal år, kanske i alla fall sitter på ett gym och lär ut och får ändå leva den här fantastiska drömmen. Om det här är första gången som ni lyssnar eller tittar på Öppet sinne, så finns det sjukt mycket mer intervjuer, så det är bara hoppa in på podd, kolla där, för där har jag mest, kan ni titta in det. Så får jag väl säga tack för den här gången och tack för att ni lyssnar. Hej då.
Tackar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.